Du lyssnar på Stilla natt av Sophie Hanna, i översättning av Karin Wik, uppläst av mig, Maria Lyckov. Till Kate Jones, som är skicklig på allt och gav redigeringsförslag som avsevärt förbättrade den här boken. Nyårsafton 1931. Prolog. Mitt experiment fungerade inte. Jag la ner pennan och övervägde att riva pappret i små bitar. Till slut knycklade jag ihop det, siktade mot elden som sprakade i den öppna spisen och missade. Från andra sidan rummet tittade Hercule Poirot upp från boken han läste. Ansträngningarna förargar er, mon ami. Jag misslyckades fullständigt. Prova att placera ett blankt ark framför er. Då kommer er hjärna omgående med bättre idéer. Hans gröna blick pilade mellan den prydliga pappershögen på skrivbordet och den tillknycklade boll mitt misslyckade projekt resulterat i. Pappersbollen var mycket framträdande i hans i övrigt oklanderliga sällskapsrum. Jag visste vad han tänkte. Och när jag hämtade ett nytt pappersark från skrivbordet skulle jag samtidigt rätta till oredan som var helt och hållet mitt verk. Hercule Poirot tillåter inte att något i hans närhet ligger på fel plats längre än, ja, hur länge. Om jag inte åtgärdade vad jag ställt till med skulle det då ta sekunder eller minuter innan han bad mig städa upp. Fast besluten att vårda mitt anseende som exemplarisk gäst skred jag kvickt till verket. Vid andra försöket hamnade det anstötliga tinget i brasan där det hörde hemma. Jag återvände till fåtöljen utan att förse mig med ett tomt pappersark. Vill ni inte försöka på nytt? Frågade Poirot. Ger ni upp er, vad kallade ni den? Er toppen idé? En del idéer lockar endast tills man försöker förverkliga dem, svarade jag. Mitt misstag hade varit att försöka skapa middagsunderhållning av idén, men det hade snart visat sig att den inte var det minsta roande. Ni kanske kan berätta vad ni hade i åtanke, om det inte längre är tänkt att bli en stor överraskning. Äsch, det var ingenting. Jag var för generad för att berätta. Jag förbereder ett korsord istället. Vilket hemlighetsmakeri! Poirot skakade på huvudet och lutade sig tillbaka i fåtöljen. När jag tänker på hemligheter minns jag vad fröken Verity Hunt sa, iförd sin karmosinröda aftonklänning. Minns ni Catchpool? Dessvärre gör jag det. Fröken Hunts så kallade goda råd var den värsta smörja jag någonsin hört. Som väntat upprepade Poirot plattityden, kanske i ett försök att provocera mig. Förbered er på en prövande tid och berätta sen er mörkaste hemlighet för hela världen. Då kommer ni omedelbart bli fria. Detta är i mitt tycke stor visdom. Det är rent struntprat, sa jag. Det enda man blir fri från är hemlighetsmakeriet, vilket man från början valde på grund av allt man inte skulle bli fri från om man avslöjade hemligheten, nämligen ändlös inblandning och oönskade råd från alla håll och kanter. Och detta är bara om man inte har brutit mot lagen. För när det gäller en brottsling, låt oss säga en mördare, blir denne knappast fri från böden efter att ha tillkännagivit sin skuld. Inte sant? Poirot nickade. Även jag tänker på exemplet med en mördare. Ingen av oss uttalade namnet på personen som fortfarande upptog våra tankar. Det är sant, sa han. När brotten väl utförts krävs det list för att undslippa rättvisan. Men jag undrar, utan viljan att till varje pris bevara den hemska hemligheten, skulle det ju inte ha funnits något mordmotiv. Säg det där igen, Poirot. Jag trodde att jag hade hört fel. Det är uppenbart. Hade inte mördaren ansett att det var värt att begå två mord för att bevara hemligheten? Det där är helt uppåt väggarna, avbröt jag.